Jag pratar om. Hej och välkomna till avsnitt 108.
Idag ska vi prata om
fjällvandring och fjällko.
Okej, nu åker vi. Hej och välkomna till avsnitt 108 av podcasten En präst och en mammut. Med mig mammut och med dig präst.
Det är bra att du alltid säger vad jag är eller heter eller vad
jag vet.
Som om jag inte visste det själv.
Ja, men det är om du glömmer snabbt.
Om jag glömmer, ja. Det kan ju hända att jag har kommit till den åldern nu att jag kan glömma bort vad jag heter eller vad jag gör.
Att du är närmare Herren än någonsin. Nej.
Ja, det kändes riktigt skönt att få höra detta. Ja.
Varsågod. Hur mår du, Kjell?
Jag mår bra. Jag är på ett trevligt ställe just nu och har ätit grillad mat. Så att jag är väldigt mätt och nöjd och belåten.
Just det. Det här är ju en kvällspodd. Vi brukar ju inte göra det. Vi brukar ju ha...
Vi har aldrig poddat på kvällen, tror jag. Faktiskt.
Nej.
Tror jag. Jo, det har vi.
Någon tillfälle.
För övrigt med samma gäst som är närvarande idag, kommer jag på nu.
Ja, just det. Så är det. Vi har inte bara en, utan vi har tre gäster med oss idag.
Ja, tre gäster.
Och ska vi kasta oss på dem direkt så inte de behöver sitta här och hålla sig?
Ja, det är ju svårt.
Ja. Vilka har vi med oss, Kjell?
Ja, ska jag ta dem från höger till vänster här?
Ja.
Ja, det gör jag inte, för det är ju vänster till höger. Men det är jag.
Och det är bra poddmaterial, för de ser ju också.
De ser ju det, ja precis. I vilken ordning de sitter här. Ja. Jag har en kvinna här som heter Linnea Dellert.
Ja.
Det är ett återbesök i Holken här.
Ja.
Du var ju här, Linnea, när du precis skulle... Eller du var ju inne i din utbildning till församlingspedagog.
Ja, jag höll på att skriva min C-uppsats för att bli förskollärare.
Så.
Nu är jag nästan klar församlingspedagog.
Woho!
Jinxar det där lite.
Nej. Välkommen in i kyrkans värld.
Tack så mycket.
Och så har vi Niklas Jansson.
Yes.
Där skulle man ha en applåd egentligen efter de här, liksom.
Jag fick ingen applåd.
Och Niklas har ju också varit här några gånger. Senast i 100-årsjubileet, tror jag på att säga.
Den var 100 kapellmästare bland annat.
Ja, kamelpästare. Ja. Välkommen också du. Jag vet inte var du befann dig när vi var här sist, eller vad man ska säga, men
när ni var här sist.
När vi var här sist vet jag absolut inte vad du
Nej,
var.
Nej, inte jag heller.
Jag vet inte vad jag själv gjorde då jag var här sist. Jag vet inte vad vi håller på med. Och så har vi Hanna Bergman här också. För jag vet inte vilken gång i ordningen. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Och det var ju du som var med den här gången vi poddade på kvällen.
Ja, det var jag.
Och du var ju också i hemmiljö, vill jag minnas.
Ja.
Hanna har ju varit med i det enda avsnittet som har spelats in utomlands också.
Just det.
Ja.
I Norge.
Jag var tvungen att tänka, var har vi varit?
Super, men just det,
i Norge.
Superlångt utomlands.
Mm. Och 100 år. 100
år. 100 avsnittet.
Ja.
Hörrni,
det är redan 8 avsnitt sen.
Vi sitter ute på Väddö. Vad har vi gjort idag?
Vi har planerat sommarens läger.
Ja.
För lite grann.
Precis, ganska mycket grann.
Ja. Vi har skrivit schema och aktiviteter och annat här för sommarens konfirmandläger som vi tillsammans ska leda, är det meningen?
Jag tycker att vi har skapat magi idag.
Det har vi
absolut. Minst sagt.
Ja, jättebra.
Och vi sitter ute på vackra Väddö med solen som går ner och vi ser ut över havet.
Havet är kanske att ta i. Men det är fantastiskt vackert i alla fall, är det. Det börjar bli lite mörkt och vi sitter här i halvskumt ljus och med tända ljus och grejer. Sen tyvärr står chipskålarna alldeles för långt ifrån mina armar, men bortsett från det så är allt bara
och det är ju,
bra.
Det är ju bara för poddlyssnarnas skull att vi har tagit bort dem från
det. Annars hade det ju
skopar.
Inte bara smaskat utan kraspat och kraspat.
Jobbigt ifall alla fem också. Skulle äta chips.
Liksom. Det här är ju faktiskt första gången vi är fem stycken runt samma mick.
Ja, just det. Så
vi är väldigt nära och intima.
Vi kommer att flåsa öka med en gäst varje gång sen, så att till slut så kommer det vara fler gäster än lyssnare.
Så det här blir lite test på tekniken också, se om det håller för fem.
Vad gör vi om det inte håller?
Nej, men det är ingenting, det är skitsamma, det håller. Klart det håller.
Då klipper vi bort den.
Den delen som inte
håller. Den delen där gästerna är med.
Ja. Ja. Hörrni, känner ni inte att vi är nära himmelriket? Det var ingen domedagsprofetia här, utan när vi var ju precis ute på en promenad i Guds vackra skapelse runt många röda husknutar och vacker natur.
Mm. Väldigt vackert.
Då känner jag mig...
Ska man vara lite allvarlig så är det ju så, tycker jag faktiskt. Jag tycker man kan ana skaparens närvaro faktiskt här. Det tycker jag.
Det är fantastiskt. Det var ju superfint.
Fåglarna flyger i solnedgången.
En flock tranor, tror jag.
Och nu går Niklas ut med långgeväret. Skjuter av här. Får vi se vad... Nej, det gick inte.
Nej, det var låst. Dörren var låst här.
Nej, men finns Gud mer i glesbygden än i stadsmiljö?
Det är lättare att se. Jag är ju stort fan av naturen.
Ja.
Och jag tycker att naturen är det vackraste som finns. Alltså, att bara kolla ut över en äng eller gå i en skog, då blir jag lycklig ända in i själen. Och då vet man att det här är så vackert att någon måste ha skapat det bara för att vi ska kunna njuta av det. Och då känner jag att Gud har finger med i spelet, så att säga.
Mm.
Absolut.
Ja, men så är det nog säkert. Det är ju svårt att se den vackra skapelsen på Götgatan till exempel, där det bara är trafik och betong.
Och stressade människor och folk överallt.
Cyklister som cyklar mot rött.
Just dem.
Ja.
Just då är det svårt
att ha det svårt
ett sån här år.
Ja. Ja.
Vad har ni era såna liksom andrum? Hanna svarade nästan på det.
Ja.
Är det naturen som...
Ja, naturen är absolut. Sen tycker jag det är väldigt skönt att komma ut till landet. Vi har ju en ö någonstans mellan Möja och Sandhamn ungefär.
Det är bra att du inte avslöjar exakt. Får man så här stalker sig efter.
Ja, det är jobbigt om sånt händer.
Ja.
Och där, att kunna sitta på klipporna och bara veta att man är själv och man har en ö som man kan knata runt på. Och... Ja, men det är en lyxig känsla, tycker jag, att få vara ute i naturen.
Mm. Någon annan? Som har någon plats där...
Ja, men alltså, jag dras alltid till vatten.
Ja.
Jag skulle ha...
Varit en sjöjungfru igen.
Ja. Ja, det skulle jag. Nej, men jag kallas Ariel på jobbet. Och jag hade så här sinnesro-tema i skolan här för några dagar sedan. Och då skulle vi mitt i Malmö finna sinnesro, lugn och stillhet. Så då tog jag mig till vattenkanalen som gick liksom vid Malmö centralstation. Och bara satt mig där i 2 timmar. Och likadant någon dag senare så gick jag iväg till badklipporna och bara satt mig där. För det är liksom vattnet som, där hittar jag lugnet liksom.
Ja, men det är också ute i naturen för min del också. Min morbror har ett hus som han har byggt ute i södra skärgården. Och när man åker ut med båten till en öde ö, grillar lite. Öde ö, det låter ju söderhavet, typ i söderhavet. När man åker ut till någon ö, grillar lite, fikar. Där kan man verkligen hitta liksom lugnet och ron.
Kjell då?
Ja, för mig är det är just att jag inte trivs så bra i stadsmiljö. I skälet till att jag inte längre ville bo kvar där jag bodde. För att jag tycker att det blir för mycket stad. Och jag trivs ju inte med det. Jag brukar ju säga också att... Alltså, självklart så finns Gud även i staden. Under tiden jag utbildade mig så hade jag en liten del av perrongen på Stockholms centralstation. Dit jag alltid gick och kände att här kan jag vara i fred. För då kom jag från skolan och så hade jag en liten stund för mig själv där jag stod där. Där kände jag att men här är nog Gud. Så det kan man ju också göra. Men annars är det ju i kolonistugan som vi har där ute kan jag nog känna att Guds närvaro är ganska stor. Sen faktiskt på Kåfalla gården där vi brukar åka på läger. Där tycker jag Gud är i allra högsta grad närvarande. Kan man också när i vissa situationer, vissa tillfällen känna ett väldigt lugn och så, avslappning på något sätt där. Så att det finns lite olika ställen som jag tycker man kan ana Gud lite mer än på andra ställen.
Ja, precis. Jag behöver också det där lugnet, stillheten. Jag gillar också hav, Stockholms skärgård, Kåfalla. Ja, det finns massa sådana vackra, lugna, stillsamma platser. Då liksom funderar på, för oss då, är det viktigt, för vi bor ju alla i stad och rör oss och jobbar liksom i stad. Behöver vi, är det kontrasten där som är viktig liksom? Jag menar, någon som bor, ser ju inte våra lyssnare, men de kan ju föreställa, nu är vi ju en vacker skärgårdsmiljö. De som bor här, finner då de någonting i stan? Alltså kan det vara tvärtom? Kan det vara där lite att man söker det man inte har? För jag tror det kanske ingen av oss här skulle vilja bo så här. Förutom Hanna då, förlora sig helt i funktionskläder och hugga ved. Men jag i alla fall skulle inte vilja bo så här jämt. För det tror jag tar bort lite av skönheten kanske också. Om det blir ens vardag liksom.
Mm.
Ja, men just det här att man får se något annorlunda. Att man får vara i någonting som är annorlunda. Alltså, det är väl det som gör det.
Mm.
Det är väl det, om man bodde på Kåfalla hela tiden, då skulle man kanske inte se skönheten i gården liksom.
Nej, jag skulle inte vilja boda på vintern. Framförallt är det så liksom, att jag har ju svårare och svårast ut med mörkret liksom, som blir på vinterhalvåret och så. Och av det skälet skulle jag inte vilja bo så här ute på landet då. Men däremot så tror jag nog ändå att, alltså, då skulle man kunna tänka sig att om jag då bor i en stad och så åker jag till en annan stad på ledighet, då skulle jag tänka mig att då kan jag koppla av där. Men så är det inte för min del, utan jag behöver det liksom naturen, landmiljön eller vad man ska säga. Det är det som gör att jag kopplar av. Men nej, jag skulle inte heller vilja bo här på heltid. Det skulle jag inte göra.
Men det är ändå någonting när man har jobbat en arbetsdag på 13-14 timmar. Och man är liksom man har bara gått uppe på högvarv hela dagen liksom, och bara tagit ut sig totalt. Och sen bara i så fall bo någonstans där det bara är lugnt, tyst, stilla.
Mm.
Mm.
Det tror jag ändå att jag skulle liksom... Då tror jag att man skulle uppskatta det också.
Ja, jag tror tystnaden är det jag uppskattar mest.
Ja,
också det skrämmande.
Ja, skrämmande men underbart. Att man får tänka lite fritt.
Ja.
Att det inte är folk som tutar och ropar och
höra bilar som åker utanför hela tiden.
Ja, utan att det liksom är tyst. Och det enda man hör är vinden och djur. Det är det jag tycker är alldeles underbart. Att man liksom får skärma av från allt annat.
Men jag tycker det är svårt att slå om till tystnaden bara så där, för att om jag är hemma i min lägenhet och i stadsmiljö, då går jag och lyssnar på någon podd eller någonting. Jag vill ha ljud hela tiden, för jag tycker det blir jobbigt med tystnaden. Men är jag i en sån här miljö, då kan jag uppskatta den på den sätt. Men jag tror att för mig behövs en liten stund av kalibrering och ställa om liksom, att omfamna det där. För det är jobbigt med tystnaden och ensamheten om man är lite svajig psykiskt. Alltså om man mår lite dåligt liksom. Men är man på, du måste vara på good place tror jag, för att
kunna vara själv och tyst. Ja.
Jag har två vänner som gift sig och flyttat ut till hus nu. Och ingen av dem har något problem så här, psykiskt vad jag känner till.
Nej.
Jag tror inte det i alla fall. Och när han är ensam hemma, så till en början i det nya huset så var han livrädd just för att det var tyst.
Ja.
För de bor liksom ute i skogen liksom. Det var helt tyst. Så han blev så otroligt glad när han äntligen fick igång värmeluftpumpen.
Ja, just det.
Som håller ett brum. Lite. Och så här, ja men jag är inte ensam liksom.
Ja.
Jag har sällskap av värmepumpen. Pumpen.
Ja.
Ja. Jag tycker ju för min del att tystnaden är bara skön. Men tystnad är en sak, ensamhet är en annan på något vis.
Absolut.
Viktig skillnad. Ja, en viktig skillnad.
För jag brukar säga så att jag uppskattar att vara ensam eftersom jag vet att jag inte behöver vara det så länge. Om jag skulle inte vilja vara ensam.
Det är en mård.
Eller vad är det?
En iller.
Iller?
Och nu är det stadsborna som spekulerar. Ute på uteplatsen.
Vad är det för något?
Ja, där ja.
Nej, det var nog en iller för den var för liten.
Nu kära lyssnare så är vi fem stadsbor som letar efter en.
Det
är Göran. Det är Göran. Gillar det Göran.
Oh, chips.
Stockholms biskop har skickat ut en budkavle
som går runt, inte i församlingarna men i kontrakten som finns i Stockholms stift. Och nu har vi den här hos oss i Sollentuna. Och det är väl en sån här, om jag inte liksom, i fysisk form är en sån här man kan rulla upp. Och så står det liksom som en text, tror jag. Eller ja, i mitten kan det liksom. Vara, ja, jag tror ja. Att det är så. För jag har fått den fysisk också, men den är liksom fin.
Det är inte en kavel i alla
nej,
fall.
Nej.
Så en liten budkavel.
Så de liknar lite varandra.
Va? De liknar ja, faktiskt i sin ja. Form, ja. Men vi har fått, och sen är det 5 stycken frågor som är till när som församlingarna då och kontrakterna ska ställa till folk som är mellan 7 och 18 år. Just. Och då är en av frågorna så här. Behövs kyrkan? Mm. Och då undrar jag så här, på våra svar så var det ingen som svarade så här. Jag finner lugnet i kyrkan. Och då undrar jag, behövs kyrkan? Som fysisk byggnad liksom. Det står inte så här, behövs församlingen, men behövs kyrkan?
Mm. Jag tror att kyrkan behövs.
Ja.
För att, alltså, nu har jag i nästan 10 månader blivit tvingad att bo i Lund.
Mm.
Och då när jag...
Vacker domkyrka.
Ja, men det är just den. Den och en annan kyrka som vi har mycket aktiviteter i med skolan.
Ja.
Så har jag gått in där och känt, okej, okay, nu är jag lugn. Nu kan jag andas. Nu är det är bra. Snart får du komma hem. Alltså så. Det har liksom varit en plats där jag har känt Guds närvaro när jag inte har känt Guds närvaro annars.
Just det.
Så att för mig så behövs den. Även ifall jag, även i mitt pedagogiska program som jag håller på att skriva just nu, skriver att kyrkan bara är en byggnad för många. Mm. Alltså så tror jag att många också behöver den för att finna sin plats. Alltså för att det är där man, där i kyrkan kan man lätt se Gud. Alltså det finns det. Överallt. Mm.
Men då gillar du kanske då att slinka in i kyrkan när det inte är någonting som sker liksom. Och ha en stund för dig själv, eller är det i gudstjänstsammanhang där?
Lite både och.
Ja.
Jag gillar att komma lite tidigare så jag verkligen kan så här, landa innan någonting börjar.
Just det. Lite omställningsperiod. Mm. Då kanske kyrkan är landet mitt i stan.
Mm.
Alltså ger samma effekt liksom.
Ja, men där är det ju också den här tystnaden. Att man kommer in och får sätta sig i bänkraderna och det är tyst. Man liksom bara kan sänka axlarna lite och bara nu är det lugnt. Det är en sån helt annan atmosfär. Det är ingen som stressar i en kyrka. Det är en väldigt skön atmosfär, tycker jag. Och de liksom, folk är där för att de vill vara där. Och folk har ett lugn när de kommer dit. Menar, det är många känns lugna i sammanhanget. Och det smittar av sig, tycker jag.
Men det kan ju också bli, nu går jag emot mig själv lite. Men det kan ju också bli, för jag har träffat på mycket folk med problem, eller så, om jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, som säger att kyrkan har en väldigt pekpinne. Att när man kliver in i kyrkan så blir det som att man står med en pekpinne. Så det kanske man måste få bort lite från själva byggnaden, kyrkan, för att folk känner att de inte kan vara sig själva på det sättet, för att de känner att de måste kliva in sätt. I en roll för att kliva in i kyrkan. Och då blir ju kyrkan ett hinder.
Mm.
Själva byggnaden. Då kanske det är lättare.
Jättehöga trösklar.
Ja, då blir det kanske lättare att hitta kyrkan i, om man sitter på en brygga och tittar på havet. Eller så.
Om man skulle ställa frågan då till någon som är äldre än 18. Alltså om man tänker om det är en åldersfråga. Liksom, att de mellan 7 och 18 kanske inte behöver det här lugnet på samma sätt som någon som är över 18. Att det är därför som ingen har svarat att kyrkan är lugnet, liksom, en lugn plats för dem.
Ja.
Att vi som är några år äldre än 18, att för oss så är det liksom en plats där man har hittat liksom det där lugnet.
Jag tror att det där är väldigt sant, för att jag kommer ihåg, vi hade ju under flera år när vi hade konfirmandläger så hade vi pilgrimsvandring med konfirmanderna. Och vi hade olika moment där under, det var ju en hel dags aktivitet i stort sett. Och så hade vi någon gång tillfälle man skulle vila och sitta ner bara. Först skulle man gå igenom öknen i tystnad och sen så skulle man vila strax efteråt. Och de hade ju inget behov där. Alltså, vi vill inte vara tysta, vi vill inte vila. Nej, vi vill hem och bada. Så. Det var ju vad de hade, inte det behovet. Så att det tror jag absolut att beroende på vem man frågar så får man såklart, självklart, olika svar. Sen tänker jag, för jag kommer ihåg när min yngsta dotter var liten, så var vi vid ett tillfälle över till Helsingfors, vi åkte så här för kryssning. Och så gick vi över till in i kyrkan där, mitt i Helsingfors. Och det är väl en domkyrka. Och bara gick in där då för att titta på kyrkan. Och då säger hon så här, ni kan gå runt och titta, så sätter jag mig här i bänken och vila lite. Och så här, så satt hon där alldeles tyst liksom och tog in kyrkan där. Och hon, alltså, ja, hon var ju kyrkvan så, men det var ju inte... Ja, hon hade väl inte riktigt känsla för vad kyrkan var egentligen liksom, men... Där hittar hon lugnet verkligen. Här kunde hon sitta och vara lugn. Liksom.
För min del att hitta i kyrkan, antingen ska det vara fullt drag, fullt ställ med lovsångsband och fullt ös. Eller så gillar jag också när det där helt avskalade i sinnesro gudstjänsterna. Och det är lite, här är jag lite så här, går ju emot mig själv. Det gör vi ofta, Kjell, i den här podden. För att vi kan ofta raljera över att kyrkan inte gör någonting och är passiv. Och jag har sagt någon tillfälle att en domkyrkoförsamling skulle aldrig vilja ha med, för alltså det blir så stelt på något sätt. Men jag älskar ju att gå in i den typ av kyrkan när jag är iväg i någon annan stad, alltså på semester. Var inte för så länge sedan i Lund själv, och så satt jag rätt länge i Lunds domkyrka. Fantastisk plats för återhämtning. Bara kunna glida in. Det var ganska mycket för, men allt ljud liksom dämpas där och det finns många platser att sitta och mycket symboler liksom och ha en andakt kring eller liksom sådär. Det ja, så ytterlighet, det är väl lite vad man är i behov av.
Liksom. Det är så kluvet också, det här med domkyrkor och stora katedraler liksom. För å ena sidan kan man ju tänka att ja, Jesus var ju en enkel man. Och skulle förmodligen inte alls ha känt sig hemma i en domkyrka, den här stora, påkostade, utsmyckade byggnaderna. Det är det ena. Det andra är att ja, men, Gud vill vi göra allt vackert för. Liksom. Vi hyllar Gud genom att göra en fantastiskt vacker byggnad. Så både och kan man ju tycka är relevant liksom, att tänka sig att ja, det är både för pråligt och ändå inte tillräckligt pråligt. Därför att det har fortfarande inte riktigt hylla Gud så mycket som vi skulle vilja. Så att, men jag tänker precis att jag ibland kan jag tycka, det som jag har varit på prästvigningar några gånger. Både före och efter min egen. Och det är ju något storslaget. Liksom, verkligen fantastiskt så. Och då är det ju domkyrka och det är fint och stort och sådär. Det är också samtidigt som det... Jag har haft gudstjänster när jag, mitt första år som präst, i Sjöstadskapellet in i stan. Som är ett litet kapell i glas, där det finns typ 30 platser eller något sånt. Eller gjorde då i alla fall, de har vi byggt om nu. Och så på ett helt annat sätt. Och det är som att komma in i någons vardagsrum. Liksom. Så det blir intim på ett annat vis, man möter Gud på ett annat sätt. Så att, jag tycker det är skönt att det finns båda sorterna kan man säga.
Det är väl också lite svårt, alltså just att prata om kyrkor som i allmänhet, eftersom det är så olika, alltså ifrån stift och stift och församling, alltså kommun, alltså ingen kyrka är den andra lik riktigt liksom.
Skulle vi bli liksom bättre på kyrka på att marknadsföra den lugna platsen? Nu går jag emot vad jag ofta brukar säga den här podden.
Ja.
Jag vet för kyrkan inte. Är ju ganska generellt sett, det står jag fortfarande för, att vi är ganska dåliga på marknadsför oss. Alltså gemene man tror fortfarande, eller tror att kyrkan gör, inte tror fortfarande utan tror mer och mer. Ju mindre folk som befinner sig i kyrkan så kommer det här befästas ännu mer. Att det vi gör i kyrkan är förrättningen. Alltså dop, begravningar och vigslar och konfirmation då, liksom. Och söndagens gudstjänst. Så, vi är dåliga på marknadsföring, det måste man säga. Men skulle vi liksom på något sätt marknadsföra en stil... För jag kan ju också bli galen när jag ser när vi gör saker och så heter de något sånt här en lugn stund i veckan eller någonting. Ja, det här kommer ingen komma på. Det kommer inte så många.
Nej,
så.
Det var liksom vi var inne på trivselträff för ett antal avsnitt. Vem går på en trivselträff?
TT.
Ja, precis.
Kom på TT.
Ja, men om man på något sätt kunde paketera det på något sätt. Här kan du få lugnet på landet. I,
nej, jag menar. Nej, men,
det är inte dumt.
Det är inte helt dumt alltså.
Alltså i den här världen när folk är så stressade, man jobbar mer än man ska, man åker från jobbet hem, lagar mat, ska träna, liksom allt det är igång. Då tror jag att en plats som kyrkan behövs, att man kan bara gå till kyrkan och sätta sig i bänkraden och inte behöva göra någonting just nu. Jag tror det är det som fler människor behöver, som folk inte riktigt har hittat än. En plats att landa lite.
Mm. Om man vill ha en sån, alltså man vill att det ska bli en sån plats, då måste ju också kyrkan ha andra öppettider. För att de öppettider som de flesta kyrkor har idag är ju liksom när folk är på jobbet.
Ja.
Och då kan man inte få den här platsen, och ifall jag är på jobbet så kan ju inte jag samtidigt vara i kyrkan och få
en lugn stund.
Mm.
Nej, precis. Och många av våra kyrkor idag är som Fort Knox, alltså ta sig in i.
Mm.
Nej, men de är ju superstängda. Alltså du måste ha kontakter för att komma in liksom. Och det är inte Sankte Per utan någon
annan som ska. Fast det underlättar ju också.
Ja, det underlättar ju, för han har ju nyckel överallt.
Ja, verkligen.
Nu måste vi reda ut det här med Sankte Per. Har han en universal nyckel eller har han en jätteknippa?
Jag tror att han har en jätteknippa.
Ja. Men det måste vara superstor om det ska gå till alla. Jag tänker att han har nyckeln till alla kyrkor. Fan, kan glida runt.
Men kan inte han ha en jätteknippa som man bara går och skramlar med och sen en universal
nyckel? Ja, det är bara för synskull.
Ja, just det. För jag tror det måste skramla om Sankte Per på något vis.
Det är som så här, vaktmäster. Som är, som har en massa nycklar grejer.
Skolvaktmäster.
Men sen ringer de ändå in någon annan. Nej, det där tar inte jag, vet du. Då får vi ringa på, service. Ja.
Det är väl lite som den här skolvaktmässan som rullar in tvn på i klassrummet. Så.
Det är kall på det här låset, va?
Ja,
nu får vi smörja.
Det där tar inte jag.
Det där rör inte jag.
Ja, men okej, men då har vi nog ändå landat i att kyrkan behövs.
Ja, det var tur att vi landade i det.
Det var där vi började. Just
det. Istället för att vi skulle ha sagt att nej, den behövs faktiskt inte.
Men däremot så kan man möta Gud på andra ställen.
Absolut. Jag tror man kan möta Gud minst lika mycket på andra ställen. Men ja, man behöver på olika sätt. Jag tänker att man kan få gudsmöten på olika sätt på olika ställen.
Och alltid möter man. Man möter ju inte alltid Gud i tystnaden. Alltså, det kan ju vara.
Nej, det kan vara fullt pådrag. Mm.
Ja, men alltså typ när vi var på Hönö. Det var ju liksom inte tyst.
Precis. Hönö är en konferens där 3 000-10 000 kristna kommer och firar gudstjänst tillsammans. Då är man inte ensam.
Ja. Någonting säger mig där att där har ni lättare att möta Gud än jag.
Ja.
Ja.
Mm. Jag tror inte att jag skulle möta Gud lika lätt där.
Nej. Och därför är det bra att Herrens hus har många rum. Mm.
Ja, precis.
Är det på riktigt?
Och Sankte Per nyckeln till dem alla.
Ja, mm. Precis.
För på Hönö tycker jag är så underbart, för där är man så många som sjunger ihop.
Mm.
Ja, där får jag väldigt mycket gudsmöte i sång. Och jag gillar inte ens att sjunga.
Nej.
I vanliga fall. Men när det är så många som sjunger med hela sitt hjärta samtidigt, så tycker jag det blir så coolt. Det blir så mycket känsla i rummet då. Så det för mig är, när man är så många så gör sången väldigt mycket intryck.
Och därför måste ju platserna se helt olika ut. Mm. Så att vi kan möta liksom kyrkorna, församlingarna, samfunden måste se olika ut. Mm. För bara om vi lyssnar här så ena dagen så vill du ha lugnet och ensamheten, och andra vill du vara tillsammans med 10 000 andra. Så att det
främlingar och sjunga.
Ja, ja. Så det behövs ju allting bara för oss. Liksom.
Ja,
så alltså, till alla då, såklart vi behöver en stor bredd. Liksom.
Hur skulle man kunna marknadsföra det här lugnet då?
Ja, det är väldigt intressant. Hur kan man marknadsföra någonting som så många människor är rädda för? Alltså hur när jag säger rädda för jag tycker ändå att det finns en allmän rädsla för döden, sorgen. Det är inte för att det kommer i lugnet, men det är ändå där någonstans i lugnet som de existentiella frågorna kommer till en, som man kanske så ofta vill stänga ut. Man bara kör på så tills du kraschar in den där väggen.
Mm.
Och då måste du liksom fejsa de här grejerna. Och då är det nästan för sent. För då är du inte heller rustad Alltså då är du inte lika rustad. Nej, och det är mycket bättre när du är i ditt esse att stanna upp och möta lugnet liksom. Folk behöver ju så. Sen är ju klart inte, det är ju självklart att kyrkan inte är lugnet för alla. Alltså så. Många människor ute och fjällvandrar som är icke vet, troende, men där tror jag nog att de där får de någon religiös i blicken. Nej, men det, jag vet inte. Det är en svår väg, men där tror jag verkligen att Svenska kyrkan skulle kunna bidra med något. Mm. Med lugnet,
måste bara komma på rätt sätt. Liksom. Att verkligen marknadsföra det för att det inte ska bli någonting läskigt då.
Men hade du någon tanke själv, Niklas, där, eller?
Nej, jag slängde mest bara ut en fråga.
Mm.
Men det är också det, hur man liksom kan paketera det kanske liksom med fel ord. Liksom. Men att få folk att förstå att den här platsen finns och att den är till för alla.
Sen tror jag kan vara svårt att få folk att inse att de behöver lugn. Folk tror ju att nej, men nu måste man köra på, och stannar man upp då är man inte lika bra människa. Att om man tar en paus, att folk blir liksom lite stressade över att göra ingenting. Så jag tror att det svåra ligger i att få folk att förstå att lugnet behövs i ens liv. Att det är okej att ta en paus liksom. Där tror jag tyvärr...
Men handlar det om att vårt värde ligger så mycket i våra prestationer?
Ja, absolut. Alltså
vad vi tror då. Är
det tror jag absolut.
Och vi blir ju bara matade av att folk gör saker hela tiden också på Instagram.
Ja.
Alltså på alla sociala medier. Så, oj, nu gör den här personen det här. Här sitter eller liksom, nu måste jag också göra någonting. Ja. Att vi liksom blir hela tiden matade med att folk rör på sig eller gör saker.
Och alla kändisar känns som att de har dubbelt så många timmar på dygnet än vad vi andra har. Att de flänger, de hämtar barnen, de lagar, de kör ett gig och de kör en föreläsning. Och själv har man bara jobbat och sen kommer man hem och tänkte lägga sig i soffan liksom. Och då får man nästan lite så här dåligt samvete och shit, måste inte jag... Ska jag göra något bra av den här kvällen? Ska jag rensa garderoben eller ska jag göra det här? Att man hela tiden försöker hitta någonting att göra nästan.
Ja, och så finns det ju en annan del i det här. Att vi gör ju också väldigt lite. Eftersom jag läste häromdagen att om det var 50% eller 60% av Sveriges befolkning är överviktiga. Mm. Och som beror till mycket del av stillasittande. Alltså det med... Man gör ju mycket ändå, för att du kan ha ett stillasittande jobb och göra tusen saker. Så att hjärnan går ändå på högvarv. Men jag tänker så här, ja, det är ju en balans mellan allting. Men om man skulle lägga lite av den tiden man sitter och tittar på de här sociala medierna på och göra någonting. Ingenting liksom. Det tror jag skulle ge väldigt mycket svårt såklart. Mm. Och man kan ju finna lugnet i att göra någonting också. Mm. Alltså för den som är stillasittande så kan det ju vara ute och springa eller gå i naturen.
Absolut.
Som är lugnet liksom. Utan någon annan yttre påverkan. Ja, det är ju där yttre påverkan. Att vi hela tiden matar, så tror jag att vi måste göra. Men den här prestationen, den är en...
Ja, men just det här med att göra någonting och inte känna, oj, nu ska jag lägga upp det här på Snapchat eller Instagram så att folk vet att jag gör det.
Exakt.
Att man kan göra någonting utan att behöva berätta det för folk. Då tror jag att man kan finna lugn. Och känna att jag kan vara helt ensam om det här. Och ändå tycka att det är en bra grej.
Ja, men du, så gör jag faktiskt ibland. Jag kan säga, det här borde jag... Nej. Och så håller jag det för mig själv. Då är det ändå så här... Ja, det är en liten vinst. Det är min läskad. Men ofta... Bara den här planeringstalen idag vi haft, har vi skickat snaps och grejer. Ja. Så att vi är ju inte bättre liksom.
Nej, verkligen
men,
inte.
Men bara för att
lite
man...
Lite bättre är vi.
För det är så
coolt. Nej, men jag, det här har jag nog sagt tidigare. Men det är så skillnad, på hur man upplever en lyckad dag. Liksom.
Mm.
För mig kan det vara, om jag har en ledig dag. En lyckad dag för mig liksom, det är att jag går upp, äter frukost, titta lite på film, kanske läser lite, sover middag, äter lite, Och så, ja, så är det kväll. Så
fantastiskt.
Ja. Då är det en fantastisk dag. För min fru, då är det liksom att hon går upp, hon går ut med hunden, hon tvättar, hon städar, hon målar om köket. Alltså, och så bygger ett hus. Alltså, och sen på kvällen så, nu är jag trött. Så. Nu, idag har jag hunnit mycket. Alltså, och då är hon nöjd. Sen ibland blir hon ju slutkörd också. Liksom så. Men någon är nöjd när hon har gjort massor av saker. Jag är nöjd när jag inte har gjort så mycket på dagen. En lycka ledig dag, liksom, då har jag inte gjort något. Och en lycka ledig dag, då hon hunnit i kapp med allt hon inte hunnit på 3-4 månader.
Men då är det väl friden över att hunnit i kapp?
Ja, på något vis är det väl så också. Ja, ja, men så är det absolut. Ja. Det är det.
Men återigen, en balans där.
Ja. Ja. Man har inte det liggande ovans, liksom, i bakhuvudet hela tiden. Just det, jag måste göra det där, jag måste göra det där.
Jag lyssnade på en föreläsning för några veckor sedan. Där föreläsaren pratade om att njuta av livet. Och då har man gjort en undersökning och så visar det sig att svenskar är jättedåliga på att njuta för njutandets skull. Vi är väldigt, väldigt bra på att känna oss duktiga och nöjda när vi har gjort någonting. När vi har åstadkommit någonting så är vi väldigt duktiga på att bekräfta oss själva. Men vi är väldigt, väldigt dåliga på att njuta över att inte göra någonting alls. Över att bara ligga i soffan eller ligga i en solstol. Och bara liksom vara. Det är vi tydligen superdåliga på. Och det tror jag också så här, det är någonting man måste kunna anamma. Att inte känna sig stressad över att inte göra någonting. Att man liksom ska tänka bort den här bucketlisten som jag gör det varje helg. Då skriver jag en lista på saker. Det här ska jag göra den här helgen. Såklart, och så går man och är stressad. Har jag gjort det här? Har jag tagit ut soporna? Har jag pantat burkar? Har jag gjort det här? Mm. Och så måste jag gå och bocka klart det. Åh, vad skönt. Så kan jag liksom andas lite.
Om du ser då på att listan är klar. Den kanske aldrig blir klar. Men vi leker med tanken att den blir klar. Då känner du en tillfredsställelse. Jag lyckas med listan. Men
absolut.
Finns det då någonting så? Men nu är jag värd att inte göra någonting.
Ja, absolut. Men jag är också sån som gör alldeles för långa listor fredag kväll.
Orimliga
helgar. Ja. Nu ska jag plantera om. Ja. Då är det inte bara att jag ska plantera om. Utan ska jag åka och köpa blommor. Jag ska köpa jord, jag ska slänga de gamla. Det blir så här en hel helgsprojekt. Ja. Och då blir jag stressad över att jag bara hinner med en punkt på min 10-punktslista.
Vad sjuka vi egentligen.
Ja. Men längst ner på listan så står det ju gör en ny lista.
Ja, men
så,
faktiskt.
Så rullar det bara på sen.
Och har man inte hunnit klart det under helgen, då lägger man på det på nästa helgslista.
Jag gör ju sådär i min kalender. Om det är något såhär, jag orkar inte den här veckan. Då flyttar jag till nästa vecka hela tiden. Flytta framåt den här kalendern. Så. Sen får man lite tid och då tar man det där. Jag har också jättesvårt att såhär, bara vara, nu har jag precis flyttat. Och varje stund jag är hemma, då vill jag bara fixa. Men det är också så att jag kanske ska landa lite här och se vad vill jag ha de här tavlorna. Inte bara borra upp dem här. Jag switchrostar hela väggen för att bara direkt vill jag upp det liksom. Jag har jättesvårt för det där att bara vara. Jag blir stressad. Det är ju superkorkat.
Men där är också en avvägning om man då ska vara i det lugna innan. Alltså i processen, eller om man vill göra processen så kort som möjligt för att sen kunna ha det lugna.
Just det.
Att du liksom gör, om man jobbar klart allt först och sen då kan man ta en paus, eller om man tar en paus under tiden. Det beror också på hur man är som person och vad man gillar och vilket håll man är lagd åt, höll jag på att säga.
Och då ifall man inte ens, om man inte kan njuta av sig, av det, av sitt, att man gör saker bra eller bara tar en andningspaus, då måste man ju också planera in att ta en andningspaus i kyrkan, och då blir det ju en till
punkt
på listan och ett till stressmoment, det som ska vara det som gör att man varvar ner liksom.
Vad vill Jesus säga oss i det här? Det vet ju inte jag, men men jag får den här texten till mig med De två, Jesus kommer hem till två stycken systrar som jag precis
har tappat. Marta och Maria.
Tack, Marta och inte Märta som jag hade på tungan. Marta och Maria. Och en av dem slår sig ner med Jesus. och den andra som är.
Maria är den som sätter sig hos Jesus.
Ja, det, och Marta som, är den som jobbar minns också, på precis. Och det spelar ingen roll vad de så.
Nej, biskopen lyssnar inte.
Nej, så det, nej, och det är inte det som är det viktiga i den här poängen. Men att den ena sätter sig ner vid Jesus fötter och är där. Och den andra liksom bara städar. Och hon som städar och fejar och fixar och donar sig. Jag säger åt min syster att hjälpa mig. Och han säger, men jag är ju här nu liksom. Mm. Och jag tänker, så kan man på något sätt lägga på ens liv. Liksom. Mm. Du har livet nu. Varför egentligen stressar man igenom allting? Vad
vinner man
för,
på det?
För vad vinner man? Vad tjänar det till? Liksom? Vi har dragit den förut, men det var ganska många avsnitt, så det kan vi göra igen. Thomas Sjödin, en pastor och...
Författare,
gjort en vinterprat. Superbra vinterprat, lyssna bra, han börjar där. Han sa, han har ju mött många människor i livets slutskede och frågat liksom, vad folk ångrar mest. Och det är att de inte har tagit vara på sina relationer.
Mm.
Liksom, att man har försakat sin familj och de relationerna. För det blir också en del, alltså man är så uppe i sig själv och sitter och bara kör på och när ska vi få låta oss själv andas? När ska vi få stanna upp?
Men när du säger Jesus, vad vill Jesus säga om det här lugnet? Och så, då för mig, det första bibelstället jag kom att tänka på där, då kan jag inte citera det ordagrant, för jag har inte förberett och plockat fram det. Nej. Men det är ungefär så här att, kom till mig ni som är trötta, jag ska skänka er vila.
Ja.
Och det är också så här, verkligen att jag tar orden till mig. Liksom. Kom till mig, jag ska skänka er vila. Och det blir verkligen... ett av de vackraste ställen jag vet, just jag ska skänka er vila. Man hör riktigt hur vilan infinner sig på något vis där. Det är mycket fantastiskt. Så det vill nog Jesus säga till oss när det gäller lugnet. Är det någon som hittar frid på kyrkogårdar? Ja, de döda förstås. Jag menar någon här levande i församlingen. Hur känner ni för?
Jag gör det väldigt mycket. Jag brukar... alltid försöka gå förbi kyrkan och besöka min systers grav. För mig är det väldigt lugn att man bara kommer dit och ja, men så här, se graven och bara sätta mig där ett tag. Det är en väldigt stor sten hon har, så att man kan liksom luta sig mot den och bara sitta där ett tag. För mig är det väldigt mycket lugn.
Har din relation till kyrkogården förändrats under åren? Alltså, ja. Var det mer motstånd för du? Alltså, jag vet inte.
Jag har alltid tyckt att det är lite läskigt med kyrkogårdar tidigare. Men Moas grav ligger på ett sånt bra ställe så det alltid är solljus.
Okej.
Så det är alltid solljus mot graven. Och när man kommer dit och solen liksom ligger på stenen och den har blivit så varm. Jag pussar alltid på hennes sten när jag kommer och går. Och när den har en sån här värme.
Just det.
Det kan vara kallt ute, men stenen har ändå samlat på sig sol. Och då blir den så här på något sätt lugn. Över att veta att värmen finns där.
Mm.
Även fast det är en kyrkogård med så mycket egentligen smärta. Och sorg. Men solen lyser ändå och värmen finns där. Och för mig betyder det väldigt mycket. Och sen har vi också en brevlåda vid Moas grav med en liten bok i. Där man kan skriva av sig. Och det är väldigt skönt för mig att kunna komma dit och bara lämna det jag har på mina axlar idag. Även fast kan man säga, vi spelade fotbollsmatch och vann med 3-0. Det här var kul om du fick se det. Till att det kan vara så här, idag är en riktigt dålig dag och jag skulle vilja ha en kram. Att bara få lämna det på kyrkogården och sen gå hem igen och känna mig lite lättare. Det ger mig ett lugn och vet att jag har en plats där jag kan lämna det.
Det låter ju verkligen som du har en... att du möter din syster där som du skulle ha mött din syster om hon var i livet. Det kärleksfulla mötet när ni möts, att du kan prata om det som är kul, lättsamt, en fotbollsmatch, obetydligt så, till de tunga sakerna. Liksom.
Jag tänker också att det är viktigt som du säger att det är så mycket sorg och smärta på kyrkogården, och jag tror att så är det ju såklart, men å andra sidan så är det så att ett skäl till, tror jag, att många trivs på kyrkogårdar är att sorgen och smärtan är egentligen borta.
Mm.
För de som ligger där är den ju borta där.
Ja.
Och det blir liksom en frid som har infunnit sig där då. Mm. Man vet inte vad som har föregått alla, såklart, men att, och självklart de som kommer dit och man kommer dit, så, och det kan vara mycket sorg förknippat med det och någon man har mist och så, men på ändå så har en sorts frid ändå infunnit sig liksom där på kyrkogården. Och det tycker jag att jag kan känna av där. Vi hade, när jag var på min första retreat under min utbildning, så valde jag att sitta flera timmar på en kyrkogård. Just av det här, men här fanns friden liksom. Här finns ingen oro här liksom. Här är det frid liksom. Mm.
Alltså jag har ju alltid varit rädd för kyrkogårdar. Alltså jag har så här, ifall man kan gå igenom kyrkogården för att komma snabbare fram och så här, då har jag gått runt för jag tyckte att det har varit obehagligt och liksom så här. Men dels för några år sedan så bara åkte jag till minneslunden och bara satt på en bänk och bara hittade en inre frid liksom, för det var det var någonting som jag aldrig skulle ha gjort. Jag vill ju inte vara nära, för jag tänker att det ska komma
spöken
och döda människor. Alltså, men det var så skönt att bara sitta där. Igen, det var kanske att det var liksom natur och det var nära kyrka. Alltså så. Men, och likadant så när jag hade min praktik här i höstas. På dagen innan Alla helgona så skulle vi träffas i kyrkan. Och det är en stor kyrkogård där jag hade min praktik. Och jag gick omkring på den där kyrkogården i typ 2 timmar innan vi skulle samlas. Och då var det dessutom mörkt. Och så här, men det var liksom skönt på något sätt. Det var liksom...
Det är en frid. Och det finns en frid där verkligen.
Och då känner jag att man kan få, att det kan bli en sån förändring också.
Mm.
För jag menar, alltså, jag tyckte på riktigt att det var väldigt, väldigt obehagligt. Jag kunde inte vara på kyrkogårdar, speciellt inte om det var mörkt liksom.
Mm.
Mm. Och sen tror jag det rör sig med naturen. De flesta kyrkogårdarna är ju väldigt vackra.
Ligger vackert till.
Ja, visst. Ligger vackert till. Vaktmästarna tar hand om det. Det är fina blommor och man känner, jag tycker det är så fint när folk har gjort i ordning på gravarna. Man känner kärleken som folk lägger ner. Och det tycker jag sprids nästan. Att man känner att här har folk varit och planterat blommor för någon som inte längre finns i livet.
Mm.
Och den kärleken är ju så enorm. Och det tycker jag känns skönt att bara få se det.
Mm. Och som min morfar sa innan han gick bort, han sa att han ville absolut liksom begravas i minneslunden. Just för att där är man aldrig ensam.
Mm.
Och nu tycker väl jag också att det gäller liksom inte bara minneslund utan egentligen hela kyrkogården, att du är aldrig ensam liksom, ja, även fast du liksom inte är i livet så har du ju alltid några runt dig liksom. Och det lugnet som också kan infinna sig, att man just då inte är ensam utan att man alltid har någon vid sig liksom. Det är otroligt fint.
Ja, det är otroligt. Jag har ju min arbetsplats typ på en kyrkogård.
Mm.
Så jag tror att det också har förändrats under åren. Jag tycker det är bara otroligt vackert att titta ut där. Annars har jag inte så mycket relation till kyrkogården. Jag har ingen som jag besöker någon grav eller sådär. Men kyrkogården ser ju väldigt olika ut i ljuset och i mörkret. Alltså, i ljuset är det väldigt vackert. Och när det är mörkt och det är mycket ljus tända runt Alla helgon är den också väldigt vacker.
Precis.
Men annars kan det ju vara skrämmande också på natten. Det blir något skumt, något spökligt. Men sen möter jag också mina kollegor som jobbar på kyrkogården. Den här kärleken de verkligen hyser till sitt arbete, att hålla det vackert och fint liksom. Kyrkogården där jag arbetar är otroligt liksom väl skött, och det finns en, man kan tycka så här, men det spelar väl ingen roll liksom, men det är en otrolig respekt och kärlek de har. Ska vi gå över på andakt?
Ja, det kan vi göra.
Vad är det vi ska få samtalat kring idag?
Kommande söndag är det fjärde söndagen i påsktiden och apropå kyrkogården så är temat vägen till livet faktiskt.
Ja.
Och
då gå igenom lugnet.
Ja, precis. Då läser jag, om jag kan, i mörkret, ur Johannes evangeliet.
Håll i.
Ja, nu är det Johannes igen här. När Judas hade gått sa Jesus, nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och här känner jag att jag hoppar gärna över första halvan av den här texten om förhärligande.
Jag orkar inte ens kommentera första delen. Att undra så här, varför skriver man sådär?
Ja.
Man är ju borttrollad direkt.
Ja.
Det, så låt oss fokusera på
det. Jag skulle veta om det finns en präst som står och predikar över det här med förhärligande hit och förhärligande dit och vem som förhärligar vem och sådär.
Och,
och försöker förklara det. Och finns det då en församling som lyssnar?
Ja. Förstår.
Och då skulle jag förstår. Och då skulle jag vilja veta vad det är för fel på den förhärligan. Nej, men däremot det sista där är väldigt, väldigt vackert.
Mm.
Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Mm. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar när ni visar varandra kärlek. Det är något av det vackraste man kan tänka sig. I den bästa av kristna världar så skulle det vara så också att man såg på alla kristna att ja, men de här är kristna för de visar varandra kärlek. Mm. Tyvärr så är det ju inte riktigt så. Utan det bråkas ju väldigt i kyrkan och inte bara i kyrkan som sådan utan mellan kristna människor.
Men ibland så möter man folk som man inte känner, har ett kort samtal med och så tänker, ja, det har hänt mina gånger. Den här måste vara troende.
Ja.
Och så visar det sig att den är kristen. Den har något
skimmer.
Ja, men den lever verkligen efter det här. Mm.
Ja, verkligen. Ja. Och det är det verkligen en glädje att se när man möter någon
som
verkligen lever efter det här. Som lever i liksom kärlek till sina medmänniskor, osjälvisk och så.
Mm.
För sådana möter vi ju ofta i kyrkan så att säga. Men det finns många andra också. Men det är väldigt glädje när man möter folk som verkligen har tagit det på allvar. Det här med den kristna tron och Jesu uppmaning till oss alla där att vi ska älska varandra. Dit jag går kan ni inte komma. Men ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt fint tycker jag.
Och det är ju det viktigaste. Alltså,
ja, men det är ju det på något
det
sätt.
Är ju,
vi det behöver, är ju... Alltså så här, jag tänker, om Jesus... Ja, nu som du brukar säga, ta på för stora skor här. Om jag ska säga vad Jesus säger och tycker. Mm. Men jag tänker mig att om Jesus kom och ställde sig här. Och frågade, hur lever ni era liv liksom? Och vi sa, ja men jag läser Bibeln varje dag. Okej. Okay. Älskar ni varandra? Nej, men jag kan alla budorden. Ja, men älskar ni varandra? Nej, men jag håller på och jag kan psalmboken utantill. Ja, men älskar ni varandra? Jag på något vis tänker att där bryr sig Jesus. Liksom. Älskar ni varandra? Svarar vi ja, då är Jesus nöjd på något sätt.
Ja.
Det måste ju vara det viktigaste i hela Bibeln på något sätt. Liksom. Älskar varandra.
Man vill ju att folk ska förstå att man är kristen på det sättet man är som person och inte för att man har ett kors runt halsen.
Exakt.
Det är det, för mig är det målet. Att man ska kunna vara så god som möjligt och kunna sprida så mycket kärlek och glädje som möjligt. Utan att man liksom behöver visa det med kors eller med speciella kläder eller sådana saker. Utan att folk ska se att den här personen är god.
Precis. Och det är också en Ja. Man vill ju inte heller att folk ska tänka att ja, men han är nog kristen för han är så väldigt besserwisser. Så lever väldigt strikta regler han lever efter. Han är nog kristen. Utan som du säger, han, det där är en god...
Du har ju mycket vinn. Om du når det så har du har ju vunnit allt då. Alltså, du får ju 100 gånger rikare liv själv.
Absolut.
Om man tar det till sig själv. Mm. Det var inte det handlade om. Men om man, du får ju ett rikare liv själv om du kan leva i kärlek. Men det är svårt.
Jättesvårt. Mm. Alltså, det är väl det man vill, kanske. Ja. Mm. Men det är väldigt svårt. Ja. Alltså, jag träffade en sån människa förra helgen. Det är en kompis till min mamma. Hon har alltid sagt att nej, men den här killen, alla älskar honom.
Mm.
Han är så snäll och så god. Och om du träffar honom så kommer du direkt känna det. Och då träffar jag honom av en slump. Och vi förstår inte själva att vi har gemensam kontakt.
Okay.
Och jag känner direkt bara, shit vad den här killen är trevlig. Och vad jag vill höra mer om hans idé. Sen kommer fram och säger, jag bara, men förlåt, vad hette du nu igen? Och så säger han sitt namn och jag bara, men det här känner jag igen. Och då är det ju den här kompisen till mamma. Och jag förstår då exakt vad hon har menat. Att den här killen, det är en sån här man bara vill vara mer med. Han är liksom god rakt igenom. Och han är en sån som alla älskar. Och för mig, det är verkligen målet i livet. Tänk om de kunde vara en sån som bara ger good vibes vart man än går. Det är ju liksom, det är ju så man verkligen vill uppfattas. Och det är ju supersvårt, såklart. För man kan ha dåliga dagar. Men vad dröm det hade varit då, kunna vara en sån person som han är för så många.
Vi får försöka.
Ja. Stötta varandra. Ja, för det tror jag faktiskt vi behöver. Jag tror inte man kan göra det själv så. Alltså, jag kan ju försöka vara god och älska alla. Leva i kärlek. Men om jag bara gör det så kommer jag till slut bli nedtrampad.
Mm.
Om vi är flera som försöker med samma sak så kanske vi möter varandra på vägen och kan faktiskt göra någonting. Och lyfta upp varandra. Mm.
Ja, för på samma sätt som man bara vill ge kärlek så vill man också då bara få kärlek. Vilket också kan bli svårt.
Mm. Man kan göra andra människor goda genom att vara god emot dem. Alltså att om man ger kärlek så får man ju kärlek tillbaka.
Men det är ju svårt när du kan ju vakna en dag och så har du en sån god skjuts och bara känner att idag älskar jag livet.
Ja.
Just idag, just idag.
Och jag tänkte bara, jag vill tacka livet.
Så, och man går ut med den här känslan. Och så bara möter man ett as.
Ja.
Det första man gör.
Ja. Ja. Mm. Och man kanske orkar den, men så möter man en till stark okärleksfull handling. Mm. Eller så. Då blir... Det är ju svårt.
Mm. Mm. Det är då man behöver sin lugna plats.
Ja.
Komma tillbaka.
Snabbt in.
Ja.
In i lugna platsen.
Spring in i kyrkan. Ja.
Men det är fint att påminna sig att det är inte svårare än så. Och det är ändå det svåraste.
Ja, just det.
Ja.
Det säger att det är allt det andra. Det är bra för att komma sig själv, varandra, Gud. Men det är det här. Det är det här jag ger er. Sen sticker jag. Så bär med det. Ja, men det är på riktigt.
Ja.
Ciao.
Några enkla ord som är supersvåra. Men som är lätt att ta på något sätt.
Det är väl kanske lättare att lära sig budorden och be så många gånger per dag än att leva efter det här.
Liksom. Leva i kärlek,
ja. Ja, men det är också det här att man kan vakna en dag och verkligen må pissdåligt.
Mm.
Och då ska man gå ut och vara glad och kärleksfull.
Mm.
Och verkligen inte orkar. Man orkar knappt.
Men det är då vi behöver de andra. Det är då vi behöver någon som är kärleksfull och glad. Som lyfter upp oss. Så att man, okej, den här dagen var inte så dålig trots allt.
Mm.
Och just det här att komma till jobbet och få en bamsig krav. Och bara, åh vad jag saknade helgen. Alltså något sånt. Mm. Det gör ju ens dag så mycket enklare. Så om vi alla är lite snällare. Så blir ju världen lite enklare att leva på liksom. Leva i.
Ja. Det är svårt det första man gör när man går ut genom dörren och träffar sin granne som man hejar glatt på och så får man noll tillbaka.
Mm.
Man noll. Det hände mig senast i förrgår. Jag gick ut och bara så här kände att men idag är en bra dag. Jag kommer vara ensam på jobbet. Jag kommer kunna få så mycket gjort. Jag kände att jag har en bra skjuts. Och så, hej hej! Noll respons tillbaka. Då blir man så här, hopp. På till igen. Träffa busschauffören. Hej hej! Noll tillbaka. Då är man så här,
oh, men fortsätt du heja.
Jag hejar, jag försöker aldrig fast
hej,
på kontakter.
Hej, sa jag.
Står kvar och stirrar busschauffören.
Hej!
Hemskt
hej.
Ja, men eller att man vaknar, man har försovit sig, vaknar i stress. Jag gjorde det för någon månad sedan. Jag vaknade tokstressad för sent. Skulle iväg med min cykel. Punka på cykeln.
Ja,
alltså, och så bara står jag och skriker i telefonen. Någon cyklar förbi mig och skvätter upp vatten på mig. Kommer till skolan och folk bara är otrevliga. Alltså, jag ville ju typ bara ge alla en örfil. Ja. Och då går det ju... Då
jag, fast man kan ju en örfil i kärlek.
Ja, men alltså jag försökte liksom vända, men när allting går emot
det. Nej, det ska man inte göra. Ja. Nej, det är jättesvårt. Det är det. Då blir... Och där är vi inte mer än människor.
Vagt.
Kan vi inte få avsluta den här podderiet med någon härlig psalm? Vad ska vi få höra?
Jo, jag tänkte höra om Niklas kunde spela idag. Guds kärlek är som stranden, 289.
Självklart.
Guds kärlek är som stranden. gräset är vind och vind och ett oändligt
väl. Tack för den vackra psalmsången som bestod av fem idag. Det är fantastiskt.
Ja.
Tack också Svenska kyrkan i Sollentuna för att ni är vår samarbetspartner.
Som ni rätta uttrycket ja. Är. Lite som jag råkade säga förra veckan, sponsor.
Precis, ja. Samarbetspartner. Tack Linnea.
Tack.
Tack Hanna.
Tack.
Tack Niklas.
Varsågod. Nej, tack. Ja.
Tack Kjell.
Tack så mycket.
Hörrni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.